läser vi från Matteus 5, 1-12. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er.
När vi bodde i USA, vi gjorde det en kort tid, så fick jag en morgon ett väldigt roligt mejl. Det var någon i personalen där i församlingen där jag arbetade som hade upptäckt att en särskild food truck skulle komma dit. Inom promenadavstånd där. En food truck, alltså en liten lastbil där man serverar mat ur. Och den här dagen så var det inte vilken food truck som helst som skulle komma, utan det var Astro Donuts and Fried Chicken. Astro Donuts and Fried Chicken. De gör alltså en lunchmacka, och jag bläddrar här febrilt. De gör en lunchmacka genom att de tar en donut, som ni vet vad det är. En donut och sen fried chicken, alltså friterad kyckling, och så lite gojs på det och sen en donut till. Där har vi det. Det är genialt. Helt genialt. Så vi var en uppsluppen grupp, en glad grupp som promenerade till den här food trucken, och där vi köpte en varsin kopia av denna skapelse. Och vi stod där och åt och skrattade och skojade. Och så råkar jag se precis bakom mig, så var det någon sorts monument. Det finns ju fullt av såna här i Washington DC. Och här var det en lång svart vägg, och så var det liksom skulpterade vetestrån hela vägen, som ett vetefält som var inskulpterat på en svart vägg. Och jag tittade, jag liksom såg det bakifrån, så jag började liksom titta i ögonvrån, så sökte sig blicken runt, och så såg jag att det stod här nere Holomodor 1932-1933. Holomodor, vad är det? Det låter som någonting från Harry Potter, tyckte jag. Men så behövde jag liksom bara fortsätta följa blicken åt sidan. Och så förstod jag att det här är ett monument för att uppmärksamma Stalins folkmord på den ukrainska befolkningen, där han konfiskerade deras grödor 1932 och lät folket svälta till döds. Mellan 7 och 10 miljoner dog den säsongen, det året. Okej, här står jag med min donut, fried chicken donut, upptäcker att jag står precis framför ett monument som påminner oss om att 7-10 miljoner människor har dött, svält, döden. Ingen kan väl veta, men jag har tidigare hört att dö av svält är kanske något av det mest smärtsamma man kan vara med om. De mest smärtsamma sätten att dö. Och inom, ja, ni förstår, inom bråkdelen av en sekund så fastnar ju liksom det här skrattet och flamset i halsen. När jag liksom helt plötsligt får föreställa mig hur det skulle vara att leva i Ukraina 1932. Och få se mina vänner. Och få se kanske min familj, min fru och mina barn en efter en tyna bort. Dö av svält, den svagaste först, och sen nästa, och sen nästa. Och föreställa mig ett samhälle där det mer och mer där man mer och mer slutar bry sig om att människor ligger döda på gatorna. Därför att alla dör. Så när jag stod där och tramsade med min kaloribomb i handen här, så fick jag en sån välbehövlig påminnelse om att detta med hunger är ingenting man skojar bort. Det är vårt mest grundläggande behov. Och när en människa är hungrig på riktigt, så finns det någonting smärtsamt och någonting desperat i det. Och nu håller vi på att gå igenom saligprisningarna. I Matteus 5 kapitel så har vi bergspredikan. Evangelisten Matteus, han vill alltså framställa här nu. Han vill visa hur Jesus är den kommande kungen som börjar liksom sitt nya rike. Och här i den här predikan så har vi kungens manifest. Det här är den första predikan han ger. Och det allra första han säger i sin första predikan är salig. Han introducerar lyssnarna in till ett rike som präglas av lycka. Och så beskriver han karaktärsdrag hos den som tillhör det här riket. Så han menar att det finns salighet, det finns ett tillstånd av fullkomlig lycka för varje medborgare i det här riket. Och så lyfter han fram oväntade karaktärsdrag, det har vi hört flera gånger här nu. De som är fattiga i anden är de lyckliga. De som sörjer är de lyckliga. Och idag har vi kommit till vers 6. Där han säger, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Så, innan vi kommer till texten, låt oss än en gång titta här på saligprisningarnas flöde. Därför att de hänger ju ihop och liksom informerar varandra. Så hur hänger den här saligprisningen ihop med de andra? Då kan vi påminna oss om att när Jesus talar om att vara fattig i anden, så menar han att vara bankrutt inför Gud. Att vara moraliskt bankrutt. Att de personer som tillhör Guds rike är personer som vet att de inte har någonting att berömma sig av inför Gud. Utan att de snarare liknar tiggare som liksom med utsträckta händer är helt beroende av hjälp utifrån. Som inte kan hjälpa sig själva. De har ingenting att berömma sig av. De har ingenting att erbjuda. De har ingenting som liknar några meriter. De kommer med tomma händer. Och det för oss vidare till nästa saligprisning som handlar om att sörja. Saliga är de som sörjer. Man sörjer över sitt fördärvade tillstånd. Över att synden har så stor plats i mitt liv. Och att synden håller mig borta från gemenskapen med Gud. Och det leder vidare till den tredje saligprisningen. Att när jag vet att jag inte har någonting att erbjuda, att allt det goda jag har jag bara fått av nåd. Och när jag sörjer över min synd, så producerar ju det en ödmjukhet. Om Gud ska ge mig någonting som är gott, så handlar det inte om att han ger mig det som lön. Det handlar inte om någonting gott som finns i mig. Det handlar om honom. Han är god och därför ger han mig en god gåva av nåd. Och det befriar mig från att föra allting till mig själv. Ödmjukhet. Och idag tar vi ett steg ytterligare. Därför att när du och jag, när vi är i det här tillståndet som de tre första saligprisningarna talar om, så behöver vi också gå vidare. Du börjar att hungra och törsta efter någonting. Efter rättfärdighet. Du vet att du inte har någon egen rättfärdighet, och du vet att i mötet inför Gud så behöver du rättfärdighet. Du behöver den men kan inte förtjäna den. Så du hungrar och törstar efter den. Och Jesus som säger att den som hungrar och törstar efter rättfärdighet, den är salig. Den här saligprisningen blir en övergång från de som kommer före till de som kommer efter. För efter det här så säger Jesus, saliga de barmhärtiga, saliga de renhjärtade, saliga de som skapar frid. Men utan att ha hungrat och törstat efter rättfärdighet och sen blivit mättad, så kan man inte göra de här sakerna som Jesus talar om sen. Du kan inte vara renhjärtad eller den som skapar frid om du inte har fått den här rättfärdigheten. Så i de tre första saligprisningarna så flödar det liksom ur en tomhet, om man säger så. De flödar in i den här. Och de tre följande kommer ut ur den här. I de första tre så har vi människans tomhet, fattigdom, sorg, ödmjukhet. Sen fylls hon och sen kommer det ut saker i de tre efteråt. Så där har vi flödet liksom. Nu går vi in i texten. Och vi tar det i tre punkter. Och de kommer väldigt naturligt ur texten. Den första punkten, den längsta punkten, första längsta, frågar vad Jesus menar med att hungra och törsta. I den andra punkten frågar vi vad Jesus menar med rättfärdighet. Och i den tredje, sista, vad innebär det att bli mättad? Så, punkt nummer ett. Vad menar Jesus med att hungra och törsta? På ett sätt så är det en självklarhet för oss. Därför att vi är alla bekanta med hunger och törst. Alla som lever vet vad det innebär att vara hungrig. Hunger är någonting som kommer ur liv. Om det inte finns någon hunger så finns det inget liv. Samtidigt så är det lätt för oss i vårt mycket bekväma, välordnade samhälle att faktiskt missa vad det är Jesus talar om här. Därför att i deras samhälle så var hungern och törsten av en annan karaktär. Det var en helt annan typ av följeslagare genom livet. Många, kanske de flesta, ägnade sin vakna tid åt kampen för bröd. De var långt mer sårbara än vi var, är i vårt globala ekonomiska samhälle. Om det kom en storm eller en torka som slog ut skörden, så fanns det minimala möjligheter att fixa det. Det var katastrof. Så det handlar alltså inte om en hunger för att jag åt lunch en halvtimme för sent. Eller för att jag... liksom för att gå ner i vikt tvinga mig själv att bara äta soppa en dag i veckan. Det är en hunger som är desperat. Och här är poängen, tror jag. Desperationen. Det är en hunger som tar bort alla distraktioner. Den gör oss inriktade på en enda sak. Den här enda saken som vi behöver för att överleva. Här talar Jesus om att invånarna i hans rike är personer som hungrar efter rättfärdighet. Det är deras desperation. Det är vad de är inriktade på. De söker inte rikedom. De är liksom inte vilse bland distraktionerna. De söker inte framgång. De söker inte hälsa. De försöker inte att bättra på sitt äktenskap. Alltså, allt det här finns ju med naturligtvis. Men det är inte det deras liv handlar om. Deras desperation har inte att göra med någonting som den här världen ger. De söker rättfärdighet. Lika mycket som en svältande person söker mat. Huvudtanken här. Desperation. Desperation. Efter rättfärdigheten. Och här finns ju förstås en avgörande skillnad mellan medborgarna i Jesu rike och medborgarna i Guds rike. För i den som inte tillhör Guds rike så finns det ju också en hunger, naturligtvis. Men en hunger efter det som Bibeln kallar för synd, för tomhet. Strävar och längtar och formar våra liv efter massa olika saker. Och det är precis, du vet, vad som Gud säger genom profeten Jeremia. kapitel 2:13 där. Han säger ju, mitt folk har begått en dubbelsynd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Så de är törstiga, det är ingen tvekan om. Men de vänder sig bort ifrån det som ger liv, det levande vattnet. Och de gör sig usla brunnar som inte håller vatten. De är hungriga, men de vänder sig bort ifrån det levande brödet. Och liknar mer istället det som Petrus, aposteln Petrus, kallar för hundar som vänder tillbaka till sin spya. Jag känner kontrasterna. Tänk på den förlorade sonen som det står om i Lukas evangeliet 15 kapitel. Han var ju hungrig på massa saker. Dels var han hungrig på pengar, men kanske ännu mer på vad pengarna kunde köpa. Njutning och prylar och status. Och på grund av denna hunger så gick han alltså till sin far och begärde att få ut arvet i förskott. Och han fick arvet och han lämnade faders hemmet och han gav sig ut och han slösade bort pengarna på alla de saker som han var så hungrig på. Men det gjorde honom inte tillfredsställd. Det gjorde honom bara tom. Och när han hade uppnått alla sina mål, när han hade köpt alla prylar han ville ha och haft alla upplevelser, så var han bara tom. Och då ser vi en annan hunger. Han har inga pengar kvar. Och han fick ett förnedrande jobb för några hedningar att vakta grisar. Och han var så hungrig att han skulle kunna äta upp fröskidorna som grisarna åt. Och då står det att han kom till besinning. Och hans hunger förändrades. Först var han hungrig på pengar, så att han kunde tillfredsställa sin längtan efter njutning. Sen var han fysiskt hungrig efter grismaten. Och till sist var han tillräckligt hungrig för att gå tillbaka till faders hemmet. För att söka, liksom, söka sig hem igen till den källan som faktiskt ger någonting. Det här är bilden av att hungra och törsta efter rättfärdighet. När du fått allting som du trodde skulle tillfredsställa dig och det visar sig vara grismat. John Nelson Darby, han som grundade den exklusiva brödrarörelsen, han skriver om den här liknelsen. Det är inte tillräckligt att vara hungrig. Jag måste svälta för att förstå vad som finns i hans hjärta för mig. När den förlorade sonen var hungrig gick han för att äta svinens fröskidor. Men när han svälte gick han hem till sin far. Att hungra och törsta är att vara desperat. Att inte ha någon annanstans att gå, därför att man vet, precis som Jesu mor sjunger i sin lovsång där, att Gud mättar den hungrige med sitt goda. Jag vet att i min faders hus blir jag mättad. Jag vet det. Det finns en gammal bok av någon som heter Major Gilbert. Jag lyckas inte hitta hans förnamn. Antagligen så kallades han bara för Major Gilbert, en militär. Den heter The Last Crusade, det sista korståget. Och den berättar om när britterna erövrade Israel från turkarna under första världskriget. Och han skriver så här. Uppdrivna från Beersheba i syd pressade en allierad styrka av britter, australiensare och nya zeeländare mot turkarnas reträtt över den förbrända öknen. Attacken gick utom räckhåll för kamelkaravanen som bar dricksvattnet. Så soldaterna kommer alltså bortanför gränsen för vattentillförseln här. Och han fortsätter. Vattenflaskorna var tomma. Solen gassade skoningslöst från himlen där gamarna cirklade förväntansfullt. Våra huvuden värkte, våra ögon blev blodsprängda och suddiga i det bländande solskenet. Våra tungor började svälla. Våra läppar blev lila svarta och sprack. De som föll ur ledet sågs aldrig igen. Men den desperata styrkan kämpade på fram till Sharia. Där fanns brunnar vid, det fanns brunnar vid Sharia, och om de inte kunde inta området innan kvällen skulle tusentals dö av törst. Så de är alltså tvungna att forcera, fortsätta framåt till den plats där det fanns vatten, annars skulle de dö av törst. Och han fortsätter: vi stred den dagen som män som kämpar för sina liv. Vi trängde oss in i Sharia, i bakhasorna på de retirerande turkarna. Det första vi såg var de stora stenreservoarerna fulla av kallt, klart dricksvatten. I den stilla nattluften hördes vattnet rinna så nära att det nästan drev oss till vanvett. Men inte en man klagade när order gavs för bataljonen att falla in mot reservoarerna. Först de sårade, sedan de vakthållande, sedan kompani efter kompani. Det var orden. Det tog 4 timmar innan den sista mannen fått dricka sitt vatten. Under hela denna tid hade de stått 10 meter från en låg stenmur där det på andra sidan fanns mängder av vatten. Och han fortsätter: jag tror att vi alla lärde oss vår första verkliga lärdom från Bibeln då vi marscherade från Beersheba till Sharias brunnar. Om sådan var vår törst efter Gud och hans rättfärdighet, för Guds vilja i våra liv, en längtan som omfattar och uppslukar allt, hur rika skulle vi inte vara i andens frukter? Även de grekiska orden stöder den här desperata intensiteten. Det handlar om hunger och törst, och det finns olika nivåer av det här och det behöver vi inte fördjupa oss i. Men det står i en form, en presens particip. Alltså det innebär att det är någonting som pågår ständigt. Det tar aldrig slut. Det är inte någonting tillfälligt som infaller strax innan lunch och sen liksom stillas i samband med lunchen. Det här är ett sätt att leva. Att vara ständigt hungrande och törstande. Jag kan inte påstå att jag har särskilt lång pastoral erfarenhet. Men jag har ändå mött tillräckligt många människor för att se ganska klart att det finns olika nivåer av desperation bland de som kallar sig kristna och bland de som kommer till tro. De flesta, skulle jag påstå, i alla fall enligt min erfarenhet, så det är inte statistiskt det här, utan det är bara min erfarenhet. De flesta som kommer till tro är personer som kommer och går. Inte alla, absolut inte alla, men de flesta. De kanske har gjort någon tillfällig överlåtelse till Kristus. De kanske vill bli döpta. Men de är som den steniga jorden i Matteus 13. Eller som jorden som har ogräs. De kommer ett tag och det kan märkas lite gensvar. Men sen försvinner de. De är borta. Därför att det finns inte desperation. Det finns inte den här hungern. De kanske hade ett problem. Kanske var någonting i livet som hade kraschat. Och de behövde lite tröst och lite uppmuntran och lite gemenskap. Men det håller inte. Det räcker inte. Det som driver människor till Gud är inte en hunger och törst efter ett mer bekvämt liv eller ett bättre liv. Det som driver människor till Gud är en insikt om att jag klarar inte detta själv. På min egen hand är det ute med mig. Jag har ingenting att erbjuda. Jag behöver rättfärdighet. Jag behöver hjälp utifrån. Jag hungrar efter rättfärdighet. Och innan vi kommer vidare nu till nästa punkt, som handlar om vad vi hungrar och törstar efter, så vill jag ge några bara konkreta, korta exempel för att visa skillnaden mellan en genuin andlig hunger och en liksom vanlig mänsklig hunger. Vi kan till och med kalla det för en hycklande hunger. Vi börjar med den mänskliga hungern. Så, hur kan man se skillnad? Och ta det här nu, det här är inte Bibeln, det här är liksom mina råd. Så att det är inte, det är vad det är. Det är bristfälligt på allt sätt. Hur kan man se skillnad mellan en genuin andlig hunger och en vanlig mänsklig hunger? Dels är den hycklande hungern villkorad. Den som är hungrig vill gärna ha himlen eller vill gärna ha allt det här som man läser om att man kan få. Men man är inte villig att släppa någonting för att vinna det eviga livet. Den unge mannen i evangeliet, ni vet, han ville så gärna ha himlen, men han kunde inte skiljas från sina rikedomar. Någonstans så har han en vilja att söka Gud. Men så fort man börjar tala om lärjungaskap, om efterföljelse och saker som kanske kommer att förändra en gammal livsstil, så är det inte aktuellt längre. Därför att min hunger är villkorad. Jag kommer på mina egna villkor. Dels är den hycklande hungern övergående. Det kanske är en person som har haft en stark andlig upplevelse. Eller en person som går igenom en kris. Och mitt i allt det här ser ett behov. Jag klarar inte det här själv. Eller jag vill ha mer av Gud. Eller någonting sånt där. Men här har vi en hunger som står i presens particip. Alltså den fortsätter och fortsätter. En hunger som psalmisten ger uttryck för i 119 psalmen, vers 20. Han säger: längtan efter dina lagar förtär mig dag och natt. Det finns en ständig hunger efter mer. Du vet Mose, han hade fått se så mycket av Gud. Han hade fått se, liksom, möta Gud i den brinnande busken. Han hade sett hur Gud befriade Israels folk ur Egypten. Han hade sett hur han delade havet, hur han ledde folket som en eldstod. Mose hade fått ta emot lagen, liksom, stentavlor skrivna av Guds finger. Berget darrade av jordbävning, åskar och blixtar och moln och mörker. Mose hade fått se så mycket och han säger ändå: låt mig få se din härlighet. Han vill ha mer, han vill se mer. Och även om vi kristna, låt säga så här, även om de flesta kristna aldrig kommer att få se eller uppleva någonting som Mose får se eller som kommer i närheten av det, så finns samma hunger där. Men den hycklande hungern är övergående. Det är en kick och sen så går jag vidare och söker någonting annat. Lever mitt liv genom fotbollsklubben eller vad nu är. Hur kan man då känna igen en verklig andlig hunger? För det första så har vi det här desperata draget där. Det kan nästan vara någonting smärtsamt. Det står i psalm 107:5: Guds folk var hungriga och deras liv tynade bort. Det finns en kompromisslöshet här. Ge mig Jesus, annars går jag under. Den är så hjälpsam, den här liknelsen i Matteus 13. Mannen som hittade en skatt i åken. Och i glädje går han och säljer allt han äger så att han kan köpa åkern. Mitt liv har fått ett nytt centrum. Det betyder inte att det inte finns andra saker som jag också kan älska. Men det betyder att allt det andra kommer liksom i ett nytt ljus här. Ett annat kännetecken på andlig hunger är att den som är sant andligt hungrig är en person som inte blir mättad av något annat än riktig mat. Så att säga, om vi fortsätter i den här bilden. Om du har en riktigt hungrig person på besök hemma hos dig, Så hjälper det inte att du berättar trevliga historier eller spelar vacker musik. För det handlar om mat. Ge mig mat. Ett tredje kännetecken är att en sant andligt hungrig person är villig att gå igenom motgångar och svårigheter för att bli mättad. Första Mosebok 42:1, så har vi Jakobs söner. De är hungriga. Det finns ingen mat. Och Jakob har hört att det finns mat i Egypten. Så de går till Egypten. Såklart. Alltså, eller hur? Det är självklart. Här dör vi. Där finns det mat. Jag går dit. Det kanske är jobbigt att gå dit. Men det är ju värt det. Den som är andligt hungrig är villig att forcera murar för att komma fram. Man blir inte distraherad. Prioriteringen är klar. Det är det här jag behöver. Ett fjärde kännetecken är att den som är sant andligt hungrig finner sin föda ljuv. Man tycker att det är underbart att höra vad Gud har gjort i att sända sin son. Att leva och dö i vårt ställe så att vi kan uppstå i ett liv som hans. Här sitter ni på hårda stolar och lyssnar på långa predikningar. Varför då? Det är obegripligt egentligen. Varför gör ni det? Det är för att det finns ett hunger. Det är för att det är underbart att få höra. Inte för att predikanten är liksom någonting särskilt, utan för att budskapet är mättande. Det är för att det är sweet, för att det är ljuvt. Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 2-3, det står: längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Ordspråksboken 27, vers 7: den mätte trampar på honung. Den hungrige tycker att allt bittert är sött. Den som är andligt hungrig älskar att höra om Guds löften, hans trofasthet och hans godhet. Men även det bittra, även om någon ger en kärleksfull tillrättavisning eller om Bibeln säger emot någonting som jag tidigare hållit för sant, så är det fortfarande sött. Det är ljuvt eftersom man hungrar efter rättfärdighet. Allt som kan få mig att likna Jesus mer, allt som mer och mer kan få mig att leva det goda livet som han kallar mig in i, det är liksom ljuvt för min själ. Okej, det var den längsta punkten. Två betydligt kortare punkter. Vad menar Jesus med rättfärdighet? Vi hungrar och törstar efter rättfärdighet. Först vill jag säga någonting om vad Jesus inte säger, och sen två aspekter av vad han säger. Han säger inte: saliga är de som hungrar och törstar efter salighet. Han säger inte: saliga är de som hungrar och törstar efter salighet. Och ändå, jag är rädd att det är det de allra flesta människor gör. De sätter saligheten, lyckan eller glädjen eller högsta goda, eller vad de nu ser att lyckan innebär, som det högsta. Och så söker de det. De ordnar sina liv och söker det med allt de har. Och så förblir de tomma. Därför att saligheten låter sig inte finnas på det sättet. Du når inte salighet genom att söka efter salighet. Vi får salighet på köpet när vi söker någonting annat. Föreställ dig en person som har fått en smärtsam sjukdom. Och smärtan är så stark att det enda man vill är att bli av med den. Det är förståeligt. Ingen tycker om smärta. Så det enda patienten vill är att bli av med smärtan. Men om läkaren som behandlar patienten bara också vill få bort smärtan, så är han eller hon inte någon bra läkare. Det är en dålig läkare. Eftersom läkarens viktigaste uppgift är att förstå vad som orsakar smärtan och behandla det. Smärta är ett fantastiskt symptom som våra kroppar har, signalerar och säger någonting är fel. Så om en läkare bara behandlar smärtan, ger smärtstillande utan att behandla felet, så agerar han eller hon i liksom motsats till naturen, vilket är farligt för patienten. Patienten kanske mår bättre på kort sikt, men själva orsaken till smärtan finns ju fortfarande kvar. Här, vänner, har vi världens dårskap. För världen säger, jag vill bli av med min smärta. Jag vill ha det här goa. Och jag tänker ta till alla medel för att slippa tänka på hur det egentligen står till med mig. Men frågan är ju vad som orsakar smärtan. Vad är det som orsakar den här hungern som du har? I varje människa så finns en sjukdom som leder till döden. I varje människa så finns en smärta, stark eller svag, som signalerar någonting är fel. Men då gäller det att behandla felet på rätt sätt. Och medicinen här är inte att söka lycka. Eftersom lyckan bara kommer som en konsekvens av att sjukdomen är botad. Medicinen är rättfärdighet. Guds rättfärdighet genom Jesus Kristus. Så Jesus säger inte att vi ska hungra efter salighet. Okej, han säger att vi ska hungra efter rättfärdighet. Och vad innebär då rättfärdighet? Två saker. För det första så är det förstås rättfärdighet i den meningen som vi skulle förstått det om vi hade läst det av Paulus i Romarbrevet till exempel. Det handlar om att förklaras rättfärdig av Gud. Det är vad som upptar vår vilja, vår längtan, den som hungrar. Att förklaras rättfärdig av Gud, det har med vår frälsning att göra. Det handlar om att bli fri ifrån syndens fördömelse. Det handlar om evigheten. Att komma bort ifrån den förbannelse som vilar över mitt huvud på grund av min synd. Och istället få iklädas den rättfärdighet som jag har i Kristus. Så att när Fadern ser på mig så ser han Jesu Kristi rättfärdighet. Som om jag hade levt det goda liv som Jesus hade levt. Det handlar om att min synd är försonad. Att jag ser att min synd spikades upp på korset. Och att jag inte längre behöver bära den. Att jag dog för synden och uppstod tillsammans med Kristus. Att genom tron på Kristus så köps jag fri. Och jag förklaras rättfärdig. Rättfärdig. Men det handlar inte bara om rättfärdiggörelse på det här i Paulus sätt att förstå det. Det handlar också, eftersom det här är någonting pågående, det som vi pratade om nyss här, att förklaras rättfärdigt, det är någonting som sker vid ett tillfälle där Gud liksom deklarerar synden har inte längre dig under sin fördömelse. Du är frikänd, förlåten. Det sker liksom baff, en gång. I en sorts monumental händelse. Men det här är ju också, den här rättfärdigheten är ju någonting pågående hela tiden. Det är inte så att jag slutar, om jag hungrar efter rättfärdighet, så är det inte så att jag slutar att hungra efter rättfärdighet när Gud väl har förklarat mig rättfärdig. Jag fortsätter att hungra. För jag vill leva mer och mer heligt. Jag fortsätter att kämpa mot synden. Men nu kämpar jag inte alltså mot syndens fördömelse längre. För den är borta en gång för alla. Jag kämpar mot syndens makt över mig. Jag är som en före detta missbrukare. Som försöker leva ett nytt liv. Jag har fortfarande en svaghet. Fortfarande en tendens hos mig att falla tillbaka i det gamla. Men genom den helige ande så får jag kraft att mer och mer stå emot detta och leva det nya livet. Och jag söker mig in i församlingens gemenskap, Kristi kropp, som hjälper mig att bära mina bördor. Kristi kropp som vägleder mig och som stöttar mig och som ber för mig och som tröstar mig och som uppmuntrar mig och som tillrättavisar mig och steg för steg, sakta men säkert, växer jag. Jag förvandlas gradvis så att jag blir allt mer lik Kristus. Och ju mer jag förvandlas, desto mer medveten blir jag ju om den synd som fortfarande finns i mitt liv. Så att hungern finns ju alltid där. Kampen finns alltid där. Jag fortsätter att liksom sträva. Och Jesus säger, salig är du som hungrar, törstar efter rättfärdighet. Och det finns förstås så mycket mer att säga, men vi går vidare. Den sista punkten. Den som hungrar och törstar efter rättfärdighet är salig, därför att den ska bli mättad. Vad innebär det? Här har vi evangeliet. Den som hungrar och törstar ska bli mättad. Den ska få, vi ska få vad vi längtar efter. Det är helt och hållet en gåva från Gud. Du kommer aldrig, eller jag, vi kommer aldrig att kunna fylla oss själva med rättfärdighet. Och vi kommer aldrig att finna någon rättfärdighet vid sidan av Gud. Det finns ett enda krav. Det finns en enda förutsättning. Och det är att se ditt behov av honom. Att komma med tomma händer. När du och jag känner till vårt behov, att sjukdomen till döds finns inom oss och vi hungrar efter den rättfärdighet som frälser oss, så kommer Gud att mätta oss med sitt goda. Ni vet, Jesus säger så här, Johannes evangeliet 6:37. Här är en sån vers man kan memorera. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Det här är ett absolut löfte av en trofast och sannfärdig Gud. Om du hungrar och törstar efter rättfärdighet ska du bli mättad. Det finns inga frågetecken här. Det finns inga tveksamheter, det finns ingen finstilt klausul här. Och återigen, det finns två aspekter. När du tror på Jesus Kristus tillräknar Fadern dig Kristi rättfärdighet så att det inte finns någon fördömelse längre. Dina synder är förlåtna och det sker omedelbart. Och du kommer att framställas inför Fadern utan fläck eller skrynkla i härlighet, i evighet. Känn på de orden. Men det är också ett pågående verk. Den heliga ande börjar ett verk. När du hungrar och törstar, den heliga ande börjar ett verk som kommer att fortsätta hela livet. Gradvis, inte bara befria från syndens fördömelse som han har gjort en gång för alla, utan syndens makt. Du lever mer och mer heligt. Du har Guds löfte på detta. Du ska bli mättad. Anden fortsätter verka i dig, som Filipperbrevet säger, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gud själv åstadkommer detta. Mer och mer kommer du att segra över synden där du tidigare har förlorat. Och område efter område kommer att underläggas Kristi herravälde. Och mer kommer du i andens kraft att kunna motstå Satan. Och så står det, han ska fly från dig. Avslutningsvis, jag vill bara läsa tre stycken bibelord för er. Tre verser ur Saltaren. Psalm 107 och vers 9. Han stillar själens törst och mättar själens hunger med sitt goda. Vers 34 och 11, som har varit en sorts livboj för mig de senaste åren här. Unga lejon lider nöd och hungrar. De som söker Herren saknar inget gott. Psalm 23. Herren är min herde. Mig ska intet fattas. Det är ett ord att lita på. Så låt oss be. Himmelske Fader, det är så stora ord så att det är svårt för oss att ta in. Men jag ber att du genom den helige Ande hjälper oss att se. Hjälper oss att se att dessa löften är lika verkliga och lika sanna som du är verklig och sann. Hjälp oss att se att det här är en fast klippa att bygga hela sitt liv på. Hjälp oss att se att när vi hungrar efter rättfärdighet, när vi hungrar efter Kristus, så ska vi få allt ditt goda. Du mättar oss, Fader, med all himlens andliga välsignelse. Du ger oss den heliga ande som en pant, som en liksom försmak, som en försäkran om att det verkligen är sant. Så jag ber, Fader, ber för församlingen här som är samlad. Hjälp oss. Hjälp oss att leva i din kraft. Ge oss rätt hunger, rätt törst, så att vi ordnar hela våra liv efter dig, himmelske Fader. Led oss på dina rätta vägar för ditt namns skull och låt vår bägare flöda över. I Jesu Kristi namn. Amen.